Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Podplay.
Hej Magnus, här kommer veckans podd. Här kommer veckans podd. Var inte missförstådd. Här kommer veckans podd.
Don't mess it up.
Oj, fint rim. Du lyssnar på Lilla Lördag med ingen mindre än mig, Anita Clemens.
Och mig, Ann Söderlund.
Jag älskar att jag börjar med ett litet radioanslag. Jag var nämligen på besök i Freakshow för ett tag sedan.
Mm-hmm.
Och där i slutet så händes nästan en psykotisk situation. För att då skulle Messiah göra alla de här puffarna.
Ja, för podden.
Ja, precis. Mm. Och då sätter han ju på sitt radioalter ego. Mm. Så helt plötsligt så från att det var en ganska så här, vad ska jag säga, soft low-key stämning där inne, så bara: hallå, du lyssnar på Freakshow med mig, Messiah. Alltså du vet, man bara, okej, det är en hysterisk människa. Vad hände?
Ja, du tycker, med sån röst har ju inte jag.
Nej, men nu är du ju så ofokuserad, trams Maja. Vad gör du nu? Sätter du igång och smsa?
Jag ska bara skicka.
Nej, du skickar ett mejl. Mitt så. Under levande podd. Du kan inte plocka upp något ämne, för du har alltid tanken på så här 35 olika grejer. Nu följ hela det här. Märkte du det?
Nej.
Jo, nej. Nej. Alltså det är förnekelse och ett nej.
Men tack för i fredags.
Ja, men det var ju härligt. Mm. Det var ju härligt. Väldigt spontant. Man gillar ju sånt. Mm. Jag hatar ju numera att planera någonting överhuvudtaget. För då blir det ett möte eller ett projekt. Mm. Så nu ska allting bara vara spontant. Det är min devis.
Jaha.
För 2020.
Och min devis är precis tvärtom. Ha allting planerat ett tag framåt, så jag vet att jag inte behöver så här stoppa in 17 personer i någon gammal rostig hyrd epa-traktor som vi ska hyra för att komma till fjällen. Eller något sånt där. Så att, jag är på precis tvärtom devis. Vad intressant.
Mycket intressant. Mm.
Nej, men det blev en liten spontan middag i fredags. Och jag och smågrabbarna Grus och Matthew åkte ju hem till er i er mysiga lägenhet.
Mm.
Och det finns ju det är så roligt också när man kommer in och sitter Penny där, som att hon har suttit och väntat på typ kungligheten och bara: det är så roligt med den här lilla middagen.
Men du vet ju hur lill gammal hon är.
Jo, jag vet, men du vet ju att vi har pratat om det, för att jag är så ovan vid det. Så att jag blir så här, så det är som att jag liksom dammar bort henne så här, men nu ska vi prata vuxenprat. För att jag är bara van vid att mina ungar kommer in så här, och sen har de ätit upp kon och sen går de in på sina rum.
Nej, men då vill hon sitta och prata om sitt schema.
Ja, och intresseklubben antecknar.
Sluta. Nio år försöker liksom jacka på ett vuxet sammanhang.
Jag vet,
hon är så lillgammal, hon måste ju få leka.
Fast jag kommer ihåg det där själv.
Ja.
Att jag kände mig stolt när jag satt på de här middagarna med mamma och pappa. Så sa någon så här groggstinn gubbe: åh, du tycker det är roligt, Ann som Fransson, och sitta med det vuxna. Ja, det gör jag. Ja, men, jag vet inte om jag gjorde det. Eller om
nej,
jag bara...
men man satt där. Jag satt också, jag var också lillgammal. Jag kände mig så väl igen med Penny i det där. Satt man där och dinglade med benen och tyckte så här, gud vad jag är sofistikerad och härlig. Mm. Fast man förstår ingenting.
Och gud vad jag är oönskad. Men de tentaklerna hade man inte utvecklat då. Nej, man kände sig ju inte dålig heller när man blev tillsagd.
Det är därför alla hamnar i så här depressionspsykos vid 26. För det är då liksom den sista... Jag ska bara säga, narcissismen går ur kroppen ifall du inte är en galen människa. Mm. Alltså, det är då moralen kommer. Mm. Det är där folk blir deprimerade. Ja. För att helt plötsligt så förstår de att du inte var så viktig som du har trott hela livet.
Jo då. Jag har fortfarande inte förstört.
Nej, men oj, vad jobbigt det är nu. Kom igen nu.
Nej, men jag tycker så här, man kommer in till någon och man tänker alltså, men gud, vi träffades ju för några veckor sedan. Mm. Och sen tycker jag alltid att det är så här, men gud, vi har inte sett varandra på ett halvår.
Men vi har ju typ inte det.
Nej, men jag vet, men jag tycker nästan att det är som alla man käkar middag med, så här, men gud, är det ett halvår sedan? Eftersom helt plötsligt så var ju Frans Eber lika lång som... Franschärtan var ju lika lång som Tom Allan helt plötsligt. Ja, men det var nästan som en skämtfilm, som att någon hade så här satt på honom.
Men alltså, grejen är att Franschärtan har ju vuxit om Bobo i princip. Alltså, jag har så här världens längst treåring.
Det är amningen.
Det är amningen. 18-års amning i resultat.
Han och Elon var... Nej, men det var, och han har också blivit en helt annan personlighet. Från typ en galen Duracell-kanin med horn till så här, en gullig, from, vänlig liten pöjk.
Ja, men alltså, han är helt lugn. Jag är i chocktillstånd. För jag hade ju räknat med att det skulle komma hem ett så här glassvilddjur. Mm. Jag har ju också haft lite lätt förbud på Frans Schauta hemma hos mig. För att han har ju liksom... Allt som har varit i hans väg har ju liksom mer eller mindre trashat värre än sin mor.
Eller ätit upp.
Men helt plötsligt var det liksom en gosse som satt där.
Jo, där kommer ju en gosse med en byxa som en rakknivlass.
Han är lite så här gosse med, ja, men med en liten mysse och bysse i handen.
Jag
har skrattat, tack. Han är faktiskt
googla också Frans Schärta, och får ni se vad jag ser framför mig.
Det gör vi alla. Nej, men det är så här, vi ska se med Matthew Broderick.
Ja, det är alltså Mattias. Ja. Ja,
han har ju några få som han verkar kunna vara sig själv med.
Och det är till några av vi.
Ja, du i alla fall, ja. Och...
Det är bara för jag är aligned med honom mot dig. Hur många gånger slog du mig under middagen?
Tyvärr bara en liten klapp. Bestämd klapp. Nej, men jag tror att det är så här, du och min kompis Frida, ni håller ju inte alltid med. Så att, då kan man liksom levla upp och så här, vara sig själv. Och det är väldigt, väldigt tydligt i alla fall. Men det var mysigt att käka middag. Det blir alltid lite irritation just när kvinnor ska laga mat, men männen är så sävliga. Vad är det med män i köket?
Nej, men det handlar inte om män i köket. Det handlar om så här, vilka som är teamleaders. Mm. För att så här, oftast när killar lagar mat, då är ju tjejer väldigt här, på att så här, duka och fixa fiffar. Liksom. Mm. Men tjejer lagar mat, då blir männen helt pacificerade. Ja. De kan inte göra någonting.
Ja, men du och jag, i kommande avsnitt så är du och jag med i Louise Hej Hej Vardagspodd.
Precis.
Och då bad Louise våra killar, våra karaslokar, att skicka en liten kärlekshälsning. Mm. Alltså inget så här, don't feel the pressure, men någonting som ni tycker och tänker när ni känner inför dem, eller?
Ja, men jag känner inför Anna och Anita. Ah, ah. Och det här gjorde de då bakom våra ryggar utan att veta om det, vilket var otroligt chockartat och härligt.
Mm. Mm. Och då, den dagen kanske inte jag och Mattias var på våra bästa speaking terms, eller gick hand i hand genom hösten. Men det som han kom fram till var ju då att jag var väldigt smart och kreativ och härlig och så här. Men det som nästan var det tydligaste i hans kärleksbudskap var att jag var bra på att laga mat. Mm. Och då kände jag så här,
okay. Allt förlåtet.
Nej, ingenting är alltid oförlåtet. Jag kände så här, efter alla dessa år av härligskap så är det så här, det är det han vill gå in på. Då tänker jag så här, okej. Då är det 1833 igen och mor Eulalia slutar köket. Nej, men jag blev faktiskt lite ledsen, det hade jag sagt till honom, men jag kände så här, men kom igen nu, gräv lite djupare. Nej, men hur som helst, så sitter på den här middagen och du lagar ju... Först ska jag ju klaga lite att du lägger allt kött samtidigt.
Ja,
sådär.
Du är så gnällig. Du är så jävla gnällig i början. Sitter hon där? Sitter hon där? Backseat driven.
Hur är du, du?
Baksäteschauffören vid köksbänken. Och vi var också så arg för att du inte fick hjälpa till. För du skulle dit och kliddra. Du kan inte acceptera att vara bortbjuden på middag utan att få göra.
Nej, det är
helt sjukt alltså.
Undrigt. Jag är så komplex.
Ja, verkligen. Nej, du har så mycket energi tror jag. Och du har mycket mer kontrollbehov än vad du tror.
Det kanske är så.
Gud ja. Man kan ju tro att du inte har det. Men det skulle jag säga är den största skimären. Du har jättekontrollbehov. Att saker och ting ska bli på exakt så det sättet du vill. It's your way or no way.
Ja, men det blev i alla fall gott. Men då säger Mattias så här, in i andra tuggan. Det är som att han ser en uppenbarelse ner i sin lilla tallrik där. Att köttbiten så här, dansar samba på bordet. Nej, men då direkt utnämner han det här typ den godaste fem topprätten han någonsin ätit hela sitt liv. Han behöver inte säga att han tugga till något. Det är verkligen innan ens han tuggat till första tuggan.
Gid Michelin.
Det här är så sensationell, den här maten. Och den var ju helt ljuvlig. Det var den verkligen.
Ja, men det var fortfarande bara mat.
Ja, det är alltid fortfarande bara mat, eller?
Mm-hmm. Det här har ju varit liksom en dealbreaker i en tidigare relation för mig. Som har liksom lett till, vad ska jag kalla det för? Det kalla kriget som pågick i alla fall en glad månad.
Med Di Maur.
Med min gamla Matthew. Mm. Han yttrade till min... Jag gjorde nästan all mat hemma och han åt och var glad och sådär. Och sen var vi hemma på middag hos min kompis Julia och han sa så här: det här är det godaste jag har ätit.
Mm.
Och då gick liksom luften ur mig.
Det här är i och för sig ganska länge sedan.
Det här är väldigt länge sedan. Men jag har hört att det där kan vara väldigt känsligt.
Och jag kommer ihåg att jag blev sårad för en sån jävla konstig grej för två somrar sedan. När en god vän till mig och hennes man och deras barn var där. Och vi kände inte varandra så väl då. Och man har stått hela sommaren. Man har så här grillat, slavat. Man hinner för fan knappt hoppa in i duschen. Hoppar man in i duschen så är varmvattnet slut. Så man liksom kör en snabb så här. River av pullerulli. Och så sprayar lite. Går ut med tvål i ansiktet. Och så här, nu är mamma klar. Och så kom hon ut efter en lång härlig dusch. Och liksom hennes barn var man. Det var liksom en struckad dusch. Ja. Inte så här.
Det var inte 15 liksom knatte fnatte chatte som skulle duscha.
Nej, för så är det ju. Och så är det någon som knackar på. Jag måste bajsa. Så är det så här, ja. Man blir ett nervrak av att ta en 5 minuter. Så kom hon ut. Och så hade hon morgon också duschen. Och sen så kramade Mattias om henne. Och så sa han så här: åh gud vad du luktar gott.
Oj.
Ja, liksom typ så här.
Och där stod du med tvål i håret.
Där stod jag med en grillkorv bakom.
Gud, du
stod rensat tänderna med hårstrå. Nej men lite så. Och då kom jag att då tände jag på alla cylindrar.
Nej.
Jo, då var det så här. Jag tar hand om liksom snutna, osnutna ungar. Det är ju din halvdepp som du har haft den här sommaren. Jag liksom handlar och lagar mat. Och jag städar och tvättar sig till att alla är glada. Jag planterar blommor och så här. Och så kommer någon jävla snärta som har duschat en gång och haft på sig lite mumma. Och då är det liksom sensationell. Det sårade. Alltså jag blev så arg. Alltså,
oj.
Gud, jag skällde ut honom så mycket och han fattade ingenting. Han bara... Men jag sa det ju bara...
Jag sa det ju bara att hon luktade gott.
Ja, men lite så här till skillnad mot liksom...
Grillkorven i håret.
Till skillnad från typ Eulalias slav som står där borta med så här mjöl i ansiktet och en korvsluring bakom mig. Och svarta salttänder. Nej, det liksom... Det blir så här... Nej, jag vet inte. Det bara slog an
mig. Ja, men ibland så är det ju så sjukt. Mm. Den där ilskan kan ju komma så... Liksom från något som man inte kan så här kontrollera. Du vet, när man bara känner att man är helt off guard. Och så helt plötsligt kommer det där säget vid fel tillfälle.
Mm.
Jag blev också helt tagen off guard här för ett tag sedan. Jag var på en middag. Och vi kom in på sex eller liksom hur många vi hade legat med.
Mm.
Och det här skulle ju vara liksom så här ett väldigt så här privat inkognito samtal. Vad ska jag kalla det för? Liksom väldigt så här, alltså sekretessbelagt.
Inte så mycket känslor och kletel utan bara mer så här hur många var det?
Hur många var det och varför typ? Mm. Eller liksom, inte ens varför behöver man inte motivera. Men skit så här, ja, men du förstår vad jag menar.
Jag var kort.
Jag var coolt och så var det med
dig. Jag blev tvingad.
Nej, men och då märker jag. Alltså jag är person typ 3 av 8 ut. Vad ska jag säga det här?
Kvinnsbara eller?
Nej, det var mixat faktiskt. Det var en parmiddag. Jag märker att alla börjar så här avrunda neråt för mig.
Hur många har man haft sex?
Ja, jag ser uppenbart att de så här avrundar, liksom, tar bort glada 20% hit och dit. Så jag tänker så här, nej men det ska inte jag göra. Jag ska säga precis hur många det är.
Mm.
Så jag gör det.
Mm.
Och sen märker jag att alla andra fortsätter skarva. Jag tänker, jag måste bryta den här trenden, tänker jag. Nu måste ju folk våga vara ärliga. Om jag säger så kan ju alla andra vara ärliga. Och så märker jag att då skarvar folk ännu mer neråt. Bara vrids, vissa säger inte alls, vissa snackar bort det. Så helt plötsligt sitter jag med mitt
antal
stående sådana jävla typ av så här jämn festkalas liksom diadem. Så det enda jag märker att så här folk tänker på resten av kvällen, det är så här, hur många jag hade legat med.
Mm, jag fattar.
Förstår du känslan? Alltså så här, helt plötsligt blev jag liksom horan, ofrivilligt.
Mm, mm.
Och där, du vet, sådana där grejer kan få mig att tända till också, bara vara så här. Jaha, men era jävlar.
Mm.
Du vet, att man nästan känner så här. Här sitter du och ljuger. Här sitter du, och dig vet jag definitivt att du ljuger. För dig har jag ju pratat med om det här. Och jag vet att det är så många fler.
Mm.
Och jag säger, jag var bara ärlig och var så här, ja. Jag var singel i 6 år. Jag var singel där. Jag var singel i den perioden. Hela uppväxten. Vad fan, jag var i princip singel i 10 år. Om jag har gått hem med en kille i kvartalet. Så kommer det fortfarande, när man säger antalet, låta som sinnessjukt många, fast det kanske inte är så många.
Nej, men jag vet inte. Jag tror också att många har en bild av sig själv, att de är liberala, sköna, inte har några fördomar. Och sen när det kommer, då blir det direkt det här, jaha, den lilla kökan, eller alltså, lite som människor som säger så här, men jag är inte ett dugg rasistisk, för jag känner på lite krulliga hår, gud vad härligt. Alltså man... Nej, men det är verkligen så. Om vi bara liksom kanske erkänner lite mer för varandra att vi alla, utan att vi vet, ja, på grund av kulturella, liksom, kulturell uppfostran, sociala sammanhang, är en viss mått rasister eller har fördomar om sexuella grejer. Alltså det är bara i vårt DNA. Det kommer vara det ett tag till, tills vi helt har blivit liksom befriade från det, och det gör vi tillsammans. Liksom.
Mm.
Så jag tror att så här, det började lite roligt, och sen så var det en som typ skenade iväg lite och inte spelade ljugarspelet, och då blev det så här... Och jag minns en liknande tillfälle, fast tvärtom, när jag var med i en sån här mammagrupp på nätet med många liksom namnkunniga kvinns. Och så var det någon som frågade sig, ja, hur ofta har ni sex och sådär? Och så började diskussionen och alla var lite såhär, ja, det är väl någon gång då och då, någon gång i veckan eller någon gång hit och dit. Och sen var det en väldigt känd författare som fläskade på mig 5 gånger i veckan.
Olala.
Trots att de hade 4 barn. Och då kom jag in i den här lilla chatten. Och jag var känd så här, jaha. Men, och sen svisan, det var det 3 veckor sedan nu. Och då kände jag så här, nej men nu när hon liksom har briserat den knullbomben.
Mm.
Då måste jag ju spela med för att inte framstå som så här tråkig, frigid, gammal typ.
Mm, jag har 5 barn, jag knullar min
sanskning. Ja, precis. Så,
gudina.
Ja, så då drog jag på och sen direkt skrev jag till henne, mina kompisar. Jag vrev det, hon bara, ja det är klart jag gjorde, det var jag tvungen att göra. Så då blev det liksom i skydd av, eller vad ska jag säga, den digitala. Knullbomben. Och knullbomben också, det digitala. Så det blev liksom någon sorts tvärtom, tror jag.
Ja, men exakt, jag var med om en sån jävla så här, det mest förljugna samtal jag haft i hela mitt liv. För att då var det, stod och pratade med en massa par, så var, kom in på fisämnet. Mm. Och så här, men fisen är inför varandra. Nej. Men jag bara, men vadå, hur länge har ni varit ihop då? Ja, nej, men vi är 14 år, nej, jag tror aldrig jag har, utan misstagens, släppt mig inför min man. Och man bara säger, men are you for fucking real?
Som att man har den kontrollen på ringen.
Ja, men eller hur? Nu pratar vi ändå om plus 40 kvinnor, det här var inte liksom en...
Sen lever ju sitt eget liv.
inte en liten ballongnutad 20-plussare.
Där bodde innan när jag åkte in och ut, om något fel. Nej, men jag fattar inte.
Nej, jag förstår inte.
Nej, men samtidigt så bekräftar det ju det, våra fördomar ändå. För när du är lite skön och ledig i ett skönt och ledigt och fördomsfritt gäng, så kommer ändå den där gamla ryggrad nu på den där köken från byns östra del. Hon är både slattat loss med både bonden och storpatron och läraren.
Ja.
Ja? Och det spelar ingen roll Jag tycker det är ganska intressant för den här nya HBO-serien Björnstad av Fredrik Backman. Den handlar ju precis om det att vår liten stad, idrotten är allt, hockeylaget ska säga rädda byns liksom rykte och att inte hela jävla liksom, nya generationer flyttar därifrån. Så de är ju liksom hela minis liksom, samhällets stolthet. Vilket det är mycket mer ute i landet än vad vi här i storstan kanske förstår.
Att det,
så har det ju varit innan, ett bandelag, fotbollslag, men det är ju fortfarande så mycket ute i landet.
Gud ja, alltså, jävla där Joel kommer ifrån som är liksom hockey nation.
Ja,
alltså,
det är hela identiteten.
Ja, alltså är du inte med i liksom någon form av idrottssammanhang runt hockeyn, då, eller innebandy, då kan du ju lika gärna flytta till Fjolträska, alltså lite så är det ju.
Ja, och då anmäler en tjej blir våldtagen och anmäler detta och det vänds emot henne för att det är en utav då hockeylagets gunstlingar. Så att det är liksom en mekanism i oss, känns det som, att om man liksom går över sedlighetsrotsgränsen, vilket till exempel Ebba Busch Thor gjorde då, tycker många, då vet inte folk hur de ska reagera. Det blir liksom för mycket att smälta till veckan.
Men det var ju det som är lite grejen här, för att Jimmy Åkesson har ju också varit ute. Nej, men inte vet jag, men han är ju en dude här som går på Pubanker och det påstås att han har ju inte vården som har prio. Nej, men han är också politiker, precis som Ebba är. Bara för att då hon har tagit liksom vårdkort, dragit vårdkortet, så är det så mycket allvarligare i hennes fall att gå ut och ha kul än Jimmy. Ett, så tycker jag så här, politiker måste väl lätt också vara ett privatliv. Nummer två är det så här, det här är sån jävla omskrivning för att hon är skökan. Sluta dra vårdkortet. Det här handlar om att hon är kvinna och går ut och festar med sina kompisar, precis som Jimmy gör det, och är man och går ut och festar med sina kompisar. Och här har vi den absolut regelrätta skillnaden. Det är inget annat än att hon är kvinna och han är man.
Jag tror att han hamnar också att så här, hon lilla mor lämnar boet och far och barnen och har roligt.
Ja.
För man får låtsas om att man har lite roligt, men inte allt för roligt. Mm. Och när man då säger så här,
är man kvinna som är roligt, så måste man ta ansvar för sin rolighet. Mm. För man är lagom roligt, man får inte ha jätteroligt.
Nej.
Nej. Man ska veta, sin plats, ja, i det rolighetsministeriet.
Ja, och det är samma sak som händer dig när du säger hur många du har haft sex med. Och jag kan tänka mig att du också skarvade lite neråt, för det får man göra. Man tycker det är bra. Att man alltid, vad man än säger, så känner man att det alltid är lite för mycket. Det är 10 för många. Det är en shot för mycket. Det går liksom inte att hitta en, liksom, då måste man ha en nolltolerans. Då ska man inte göra någonting. Då får man spela lite glad.
Ja, men alltså lagom spelet är ju det svåraste spelet att spela.
Mm.
Och lagom, alltså det blir ganska lätt att du blir obekväm bara du väljer att inte vara lagom.
Mm.
Ja, men så det här kan ju också hända när man leker såna här sociala lekar. Det var någon gång som jag och några namnkunniga personer så lekte en social lek. Och helt plötsligt så tänkte jag bara, nej men nu jävlar, nu ska jag kasta om lite här. Nu ska vi röra om i grytan. Det är typ det sämsta tanken man kan tänka överhuvudtaget. Just när man har med så här fragila själar att göra. Så jag gör det hur som helst. Och det kan jag säga, det är liksom, det var spiken i kistan för vår relation för lång tid framöver.
Nej, men det som jag tycker är allra sorgligast är just att det i 99,9 fall är kvinnorna som dömer hårdast mot sådana här sedlighetsbrott då, som kvinnor bestämmer då att andra kvinnor har klivit över den rolighetsgränsen. Ta till exempel Annika Strandhäll, som är då socialdemokratisk jämställdhetspolitisk talesperson. Hon är ju så upprörd över att Ebba Busch Thor har varit ute och festat, att hon kan ju inte sitta stilla på sin stol längre.
Men hon är så upprörd, så herregud. Men hon har inte uttalat sig om Jimmy överhuvudtaget. Och liksom, det verkar ju som att det här är någonting kvinnan går på. Gå på liksom attack på kvinna. Och männen hakar på. Är inte det en klassisk så här, skolgårds liksom system när det kommer till...
Jo, men alltså till... det ska alltid också jämföras med mänskligt lidande när en kvinna gör någonting. Annika säger då, människor dör varje dag och vi politiker har berättat för svenska folket att de måste göra inskränkningar i sina liv. Att man som partiledare i det läget väljer att avsluta till ett ganska berusat festgäng och dra ner på stan är naturligtvis provocerande. Då är det så här, ett, hon har fan ingen aning om det var två personer som satt och åt en middag på stan. Liksom, det har hon ingen aning om. Två är så här, aldrig hört henne säga något liknande om en manlig kollega. Vad är det i oss kvinnor som måste döma andra kvinnor så fort man har för roligt? Är det avundsjuka?
Ja, det är oklart.
Att man själv inte vågar ha roligt.
Ja, men det är mycket väl. Det kan mycket väl vara så. Sen så tycker jag ju liksom, om man nu skulle jämföra regler och regler. Alltså det har ju varit ganska omdebatterat det som sker liksom på Stureplan eller på IKEA eller GKs med att så här, Uppsala stadsteater eller stadsteatern eller Dramaten i princip är gapande tom under tiden man i Spybars liksom VIP-sektion står på baren och liksom häller i sig shots och håller noll socialt distans. Liksom.
Men jag måste säga, flyget fram och tillbaka till Paris här om veckan var ju inte heller. Där satt vi som packade sillar både på vägen dit och tillbaka. Det fanns ju inte en plats över.
Nej, och jag var ju på hotell i helgen. Det var väl ingen skillnad där. Alltså det är så här, ja, vi fick lite olika middagsslottar. Men i övrigt så går man ju fritt runt på hotellet. Och ja, i spat var det ju fullknackat.
Mm. Men jag kände lite det att det blev den röda tråden för den här veckans så här, kvinnoinskränkning. När jag sträckkollade på Filip och Mona.
Mm. Älskar den. Ja, men, om du inte har sett den på SVT Play så gör det.
Fantastisk liten serie med
Anna Granat
och William Spets. Fan vilka grymma skådisar.
Ja, alltså den är ju så här, de bär ju hela den där. För settingen är ful, det är inte liksom världens bästa tekniska produktion. Men alltså jävlar vilka repliker och vilket skådespel. Otroligt alltså.
Ja. För er som inte har sett den så handlar det om då Mona som nyskild från sin bässevisse man. Och som har varit utbränd i flera år och nu ska börja arbetsträna på en matvarubutik. Och Filip då, eller William Spets då, rollfigur, ska vara hennes handledare. Och det här är ju början på ja, lite knögglig vänskap som är jävligt underhållande. Men då tänker jag på det, när man har varit utbränd så, och har så där dålig självkänsla och dåligt självförtroende, så ska det ändå vara någon jävla ex eller någon snubbe som ska försöka trycka dit den.
Mm.
Hennes exman då, Patrik, är vän av ordning. I alla fall gentemot henne.
Det är många exmän som är vän av ordning. Alltså det är verkligen ett 50-50-läger här.
Mm.
Där kvinnorna antingen är systerordning. Alltså det är ju verkligen som alla relationer verkar ha det där.
Jo, men jag tycker inte konstigt att många kvinnor har dålig självkänsla. När det är så här, ett helt samhälle också ska vara nere i så här, men mikronivå och tycka till om hur man ställer glasen och hur man lagar maten och hur man tvättar. Jag tycker att jag känner igen det i alla mina relationer, att man får inte, fortfarande inte ha för kul och man får, liksom, man ska ändå vara som deras morsor har varit. Har de varit skit, då måste man på något sätt vara ännu bättre.
Mm.
Det finns ju en scen där hennes exman då Patrik ska förklara då att hon har ställt glasen fel och hur de har pratat om det. Ja, då kontrar hon med att hon har plockat så här, tre långa jävla hårstrån i olika färger och lagt i en liten sån här försluten plastficka. För om hans reglement så är då att där nere, där de har en lägenhet längst ner på bottenvåningen, så byter de då varannan vecka och man får inte ha sex där då. Så att barnen ska slippa se då att den ena föräldern drar hem någon älskarinna. Och där tycker jag också är någonting väldigt så här, signifikant för när jag tagit slut en relation. Att männen, de har otroligt mycket principer och moraliska regler gentemot en själv.
Ja.
Men inte mot sig själva.
Nej, nej, för det är ju alltid de som bryter.
Mm.
Alltid. Gud, jag kommer ihåg den här smarta lösningarna man hör i början av en relation. Att vi bor här varannan vecka. Så när du bor här, då håller du ordning och reda. Och när jag bor här så är det ordning och reda och avlämning på fredag. Och jag gjorde så här med mitt ex en gång i tiden, att vi flyttade ut och in från respektive boende innan vi hade liksom löst boendesituationen. Och när jag kommer dit så är det så uppenbart att här var det damsällskap minsann.
Mm.
Men när jag bodde där, då var det oerhört. Då fick man ha koll på vad som hände. Och så hade det hänt någonting, ja, då fick man ett litet finger.
Men jag fattar inte, det är väl också så här, om man nu ska ta hem någon när precis tagit slut, kan man inte gå hem till den personen?
Nej, det verkar tydligen inte vara.
Det verkar inte ge samma liksom sexuella kick.
Nej, och kan det vara lite också medvetet att man vill plantera de där små såren?
Det är klart, det har man själv gjort.
Eller är det så att förbudet skapar liksom lockelsen att bryta regeln, förstår du?
Ja, det är väl klart. Men då måste ju
jag får inte äta godis på lördag. Jag får inte ta den där godisskålen som står där borta. Jag får inte smaka.
Från och med idag ska jag inte äta bullar till fika.
Nej, idag ska jag inte äta bullar. Nej.
Nej, det är någon så här...
Undermedvetna förbud, vad det orsakar.
Mm. Men jag tänker faktiskt att det där är ganska vanligt hos även kvinnor plus 30. Att man är så van vid från barnsben att höra att man inte har gjort på det sedvanliga kvinnliga sättet och därför inte en sedvanlig kvinna.
Mm.
Det måste ju ligga någonting i det att till exempel unga tjejer med ADHD vänder inåt och killar vänder utåt. Ja, men allt från så här... onanera till ja, hur man ska bete sig gentemot barnen. Det finns alltid en liten så här sedlighetsetikett på vår axel som är jävligt svår att skaka bort.
Gud ja.
Och jag tycker man märker det också sen när man är med i olika så här, nätforum att det är många tjejer som är plus 30 som är skiträdda för att dejta.
Mm.
De känner sig jävla ångest, de är så här, de känner att de inte är tillräckligt snygga, de är inte tillräckligt intressanta. De är helt enkelt rädda för att bli dömda.
Mm. De är extremt rädda för vad män ska tycka om dem.
Mm.
Fast egentligen kanske bara är de själva som tycker om sig själva.
Fast jag tycker det finns en scen också i den här Filip och Mona där Mona då ska dejta, gå på nätdejt för första gången. Och hon har aldrig gjort det förut, men hon har inte haft sex på 3 år, har hon precis berättat. Så hon tycker att hon träffar den amerikanen på baren som säger, ska vi gå upp på mitt hotellrum? Då tänker hon så här, men vad fan, nu ser jag på den här drinken och sen så får vi väl överstökat då.
Ja.
Nej, men då har inte han fått ta det initiativet.
Nej,
så då är det fel. Och då så förklarar han att han har inte sex på första dejten. Fast det var han som hade liksom initierat att hon skulle gå upp och pippa.
Mm. Men bara för att han inte fick ta kommandot över den situationen.
Mm. Och det tycker jag också är så här vanligt, även i min nuvarande relation. Att det är så här, om initiativet kommer från mig, då är det någonting som inte lirar. Då är det någonting som händer inne här i den här mansdominerande kroppen. Att så här, jaha, nu blir det ombytta roller. Det klarar jag inte riktigt av. Nu får vi vänta lite med det här. Så måste jag smälta det och suga på karamellen och se om karamellen smakade gott.
Smakade den gott?
Det är så här sorgligt. Hon ligger där i sin lilla klänning med sitt röda läppstift helt utsmetat. Och han är så här, I don't make love at the first date. Och sen går de ut och ska sitta och lyssna på lite musik. Och då somnar han till.
Det är som en jävla mörk scen. Vi alltså.
Måste lyssna lite på det här.
Ja.
You don't have to talk.
Yeah.
Maybe we can just... Oh. No, if you just... Yes, we can just...
Yeah. Look, I just want you to know that...
Yes.
I never have sex on the first date.
Oh.
I just don't want you to think that this is about me wanting to have sex or getting laid or...
No. It's,
So we can just relax?
Sure, yes. Yes, yes, of course. Yeah.
Oh, what's your music?
Oh, you can choose something you like. Yeah.
Yeah, okay.
Yeah.
Och grejen är så här, man förstår ju att han gör det där bara för att liksom visa nu hur oattraktiv hon var.
Mm.
En lite så här kniv i ryggen som egentligen från början inte ens var... tanken att bli det, utan det var något som utvecklades på liksom resans gång för att hon inte höll sig inom sin sedlighetsgräns.
Mm.
Det är min tolkning.
Ja, men absolut. Jag har varit på sådana där dejter där det markeras. Man är lite för på som kvinna.
Mm.
Då ska det markeras direkt att man är lite för mycket sköka.
Mm.
Här minns han. Här är det någon som måste säga stopp till den här lilla sökan där.
Hon har alldeles frivit där hon sitter och snurrar.
Ja, här har det kotats upp i dagarna 30. Och nu när det äntligen ska då... när då heter det hymnens band, håller jag på att säga. Fast det är fel. När Amos ska idka hans älskor.
När Amos pilar ska skjutas med bogen snärta in i skötet. Nej, men
då är man, nej då, aha, tar du initiativ här nu?
Mm. Ja. Men jag tycker det är roligt.
Jag har gjort världens roligaste grej, måste jag säga.
Mm-hmm.
Jag är ju väldigt långsam man.
Jo.
Jag sa så här, vet du, skulle du vilja förlova dig med mig? Du får ett års betänketid.
Och det här är två år sedan?
Nej, nej, han har ett års betänketid från 3 månader. Eller sånt.
Är det sant?
Ja.
Men gud.
Då får han komma med förslaget sen.
Den botliga romantiken.
Den botliga romantiken.
Men jag tänker också att det mesta handlar om att så här, acceptera hur den andra är. Och då blir andra skeenden också romantiska.
Sjukt roligt. Eller?
Om han nu skulle svara om 3 månader ja, då vet ju du...
Nej, att han får inte, lite... nej, han får inte svara för en som ett år.
Nej, för så fall skulle han vara lite osäker.
Jag är osäker. Bara ett år har han på sig. Han vet att han är så långt över sina beslut. Så det är perfekt för honom att få det ett års betänketid.
Jag tyckte det var jävligt bra det som också Katarina Wennstam har debatterat mycket. Att det är så här, okej, kan vi bara prata lite om våldtäktsmål? Att det, är så här, det är ingen heder som ska försvaras längre. Det är ingen som kräver att man är oskuld vid bröllopet. Och, alltså att det fortfarande fokuseras på tjejens sexliv innan, vad hon haft på sig, bla bla bla. Om man ska gå säker då som våldtäktsoffer, då får man gå ut i så här, ett nunneok och... jag inte har legat med någon innan. Alltså förstår jag, menar, det är fortfarande sån jävla fokus på Guds religiösa sedlighetslagar.
Ja, det är ju alltså så här, springer tjejer, kvinn, kjoltyg runt i träningstights. Då får de ju helt enkelt vara beredda på att de kan ju bli våldtagna i spåret.
Springer att de kan ta hela bullpullet.
Om de nu vill visa upp bullpullet på det sättet, då kan det ju rätt ske att penis vill slinga in. Fy fan, men det är ju helt
trollfar, jävla dyker upp och kommer stin. Nej, nej, jag vet.
Sjukt att det fortfarande pågår. Alltså det är så här,
jag skulle aldrig springa i träningsspår över min döda. Ja. Nej, det är liksom
över min bullpulli.
Ja, men jag bara känner så här, det är inte så att det har hänt en gång.
Nej, nej, det, usch.
Det har hänt ganska många gånger.
Nej, men jag blev väldigt bekymrad här, Ann Söderlund. Jag var inne på ditt flöde och kände så här, nej, men nu har gumman informationstorka. Nu är det jobbigt att vara influencer, kände jag.
Ja.
Och nu har du liksom helt plötsligt börjat kliva in i vad stor mode influerarna gör varje fredag. Fast du gör det dessutom på måndag.
Mm.
Du undrar alltså vilka som är dagens måndags emojis för olika följare.
Mm.
Och det här måste jag ju säga är ju ett beklämmande återkommande systematisk tillrop olika kända modebloggare gör till sina följare. Och jag känner mer att det här är någon form av social mediegestaltningsterapi.
Mm-hmm.
Så jag tänkte helt enkelt gå igenom det här med dig då, Ann Söderlund.
Det kommer ta väldigt lång tid.
Eftersom du hade så sinnessjukt många...
Ja, jag har verkligen många 18 stycken alltså.
Ja, men du sa att du hade kollat på någonting med Bergman. Och då kom det alltså emojisar i dig som rann ut.
Nej, men jag har lyssnat
på ett digitalt papper.
Nej, men jag har lyssnat en hel del på Bergman-podden i helgen. Och på Sveriges Radio. Och herregud, jag kände mig så tråkig. Jag kände mig som en träbit på typ,
Benzohalvön.
Ja, Benzohalvön. Nej, men jävla vad han vrider och vänder på varenda känsla. Och i en av intervjuerna säger han så här, ja, jag är ständigt här. Inte ni det? Lite som man säger, vadå? Det är väl ursprungskänslan man har, att man ständigt går omkring och är arg hela tiden. Nej, men... om man tänker på hans filmer som till exempel Persona med Liv Ullmann och Ingrid Bergman som är en uppgörelse då, mor-dotter-uppgörelse också med en psykiskt sjuk Lena Nyman som ligger instängd uppe på vinden typ. Hans filmer, liksom manus och dialoger står sig ju, kommer ju stå sig till liksom ja, 16 983, det är inget fel på det, men vissa rollfigurer känns ju så här, ja, de pratar så här, och lilla mor och lilla far och sånt. Är det någon som någonsin har pratat så där?
Det kanske gjorde det på 60-talet.
Vi har aldrig hört min mamma säga lilla mor, nej lilla mor, då känner jag mig ledsen lilla mor, och lilla mor.
Jag hade faktiskt en klasskompis i Garphyttan i utanför Örebro som sa, nej mor, det har mor gjort. Vi alla,
nej mor.
Ja, mor har gjort pannkakstårta.
Det var länge sedan.
Det var länge sedan. Oj, oj, oj. Gud. Och vi tyckte att hon var så konstig som hon sa mor. Hon var väldigt högtravande.
Ja, nej men hur som helst. Det är väldigt mycket. Han förklarar att han i en scen ser han då Liv Ullmann och Bibi Andersson sitta och jämföra händer. Och då ser han direkt att den här filmen ska handla om att den ena inte talar på grund av straffen. Alltså allting verkar vara en jävla problematik i hans liv. Och då tänker jag så här, de männen som verkligen har varit känslogestaltare av genirang, om man tänker Bergman och Picasso och alla jävla gubbar, de har ju också alltid haft någon musa som aldrig har sagt ifrån på deras jävla regler att det ska vara tyst.
Vad har det här med fredagsmojisar att göra?
Nej, men
eller måndagsmojisar? Fortsätt.
Jo, men det sätter igång tankar i ens eget huvud. Det är lite som min mamma dog ju, eller gick bort när jag var 24. Jag har ingen aning om vilka upplevelser jag skulle ha haft med henne om hon hade fortsatt leva.
Nej.
I min, liksom, i min själ och i min, mitt, liksom, man ska säga, tankegångar kring den, liksom, vårt liv tillsammans, så är hon ikonisk.
Mm.
Hon kommer ju aldrig, vem ska putta ner henne från, liksom, den här piedestalen, kör istället?
Mm.
Så att det sätter bara igång mycket tankar. Och sen så bara, det är roligt med emojier, tycker jag. Jag tänkte idag,
emojier?
Ja, emojis. Alltså, jag kan förklara, först ett rött hjärta, jag känner kärlek för världen, sen var det en liten tanke, jag vill börja plugga nu, jag känner att jag känner mig understimulerad, sen var det någon som bajsade i vanlig ordning, det var Mattias som sa jag går in och bajsar, intresseklubben antecknar, då gjorde jag hang loose, så tänkte jag idag ska jag fixa mig lite, jag ska fixa ögonbrynen och kanske fixa håret lite, det var ett litet läppstift, sen var det två ungar, sen tänkte jag på pappa, sen tänkte jag på mig själv, sen tänkte jag att du och jag skulle podda snart och dansa, och så har jag en kossa som, alltså, det var väl inte så jävla genomtänkt, och så var det en berg- och dalbana. Tycker
ändå omskrivningen runt Bergman är vacker. För att du får ändå ihop det med mojisar. Det är ändå starkt.
Tack älskling, tack älskling.
Det var ändå fan rörd.
Tack älskling.
Alltså otroligt.
Nej, men i ett avsnitt pratar om med två regissörer som berättar om hur deras mammor liksom, fan, jag måste ju ha haft väldigt okomplicerad relation till min mamma. För då har någon av dem ställt en fråga så här, älskar du mig inte lille mor? Så bara, nej det gör jag inte, älskar dig inte särskilt mycket. och då menade hon på den här regissören då att, men fan, det är hellre det än att någon låtsas älska den. Och så märker man att de inte gör det. Och jag har på så många middagar med alla dessa komplicerade galna män.
Och också som är helt så här
och i morsor.
Ja, men också män som också hela tiden söker sin mors bekräftelse och inte får den. Och vad som händer med dem på andra sidan.
Mm. Och de är alltid missnöjda med. För att jag tycker jag träffar så många karar, 40 och 50 plus, som aldrig liksom kan erkänna det stora deras mödrar har gjort. Trots att de kanske inte haft några pengar, några resurser, inget stöd. Så de har ändå älskat dem, sett till att de har fått en fin uppväxt, tagit hand om dem, gett dem mat och rena kläder. Och liksom på något sätt så här, se till att de har blivit bra karar. Och ändå finns det alltid något att klanka ner på. Det var inte så varm mat på kvällen. Vi fick äta macko. Hon köpte en fin klänning till sig själv istället. Man bara säger, du vet, jag vill bara stoppa de här männen, en hel generation, i en låda av bajs. Och sen får de säga, be om ursäkt. Sen får de komma upp.
Okej. Vet du vad jag tänkte på för stor tanke i helgen? Jag tänkte på att om man tänker på så här smeknamn som så här Brasse eller Köris.
Mm.
Alltså, Brasse heter väl Karl-Erik, tror jag. Men om man nu skulle vända på steken, och Köris, det är ju Göran. Aha. Om du skulle vända på steken och tänka att göra om smeknamnen till reella namn, vad hade det blivit för namn då? Så då hade Brasse varit...
Hur ser du så klart?
Ja, det är bra som är bra. Brännström.
Brase. Eller bras.
Bras, Brännström. Köris. Han blir köran.
Brasé Brännström. Nej, Bras Brännström. Och köran.
Så det låter. Och Roffe då, Wikström. Ja. Roff.
Det har blivit Roff. Rofi. Nej.
Roff. Roff eller Roff?
Roff.
Roff. Roff.
Roff kan komma upp och ta in sitt lilla pris.
Leffe. Lef.
Lef. Lef. Lef.
Åh, oh, fy fan. Min roligaste är fortfarande att bärsen heter Leffe.
Bärsen, vadå?
Du vet den där bärsen som heter Leffe. En tysk öl som heter Leffe. Mm. Hur kan du inte ha koll på det här?
Inte
alltså, bärs. Det är min roligaste någonsin. Att ska vi ha en Leffe?
Den heter kanske Leff.
Nej, den heter Leff egentligen.
Leffi.
Åh, oh, gud. Jävla starkt ämne, känner jag. Jag försökte köra det här igår på Joel satt och skrattade ihjäl oss i bilen från Västerås åt det här, tvärtom namnen. Men det verkar inte alls funka på Insta stories, men jag tror vi får kanske, det här är ett odiellt inslag. Jag hör ju det.
Odiellt. Nej, okej, okay, men då om vi knyter an till säcken då i alla fall tillbaka.
Knyter an till säcken.
Det är anknytningssäcken. Det är
anknytningssäcken.
Det är Bergman.
Nästa podd, anknytningssäcken.
Nej, men jag tänker att mycket som önskvärt är ju att alla dessa problematiska mor-dotter-relationer ska leda till någonting. Att man då tillsammans kan rida igenom denna storm av ja, men allt från så här, avundsjuka till att den unga dottern som är vacker och får nya barn som mamman typ med Oidipuskomplex ska vilja sitta och amma. Alltså det är mycket... mycket problematik med mödrar och dottrar. Men så här, någonstans ska mötas på vägen och då att via dottern då kan mamman förlösas och då erkänna att hon kanske inte har varit så bra mamma och sen kan de bli de bästa vänner och säga förlåt och sådär.
Vet du, jag blir så jävla arg på de där grejerna som jag hör att så här, folk sparar hela livet på att säga så här, förlåt. Mm. Att så här, de där förlåten kommer på någons dödsbädd.
Mm.
Så jävla gnällkärring eller gnällgubbe, du kunde för fan ha gett bort.
Mm.
Hon har gått där och lidit i så här, 58 år. Mm. Nu säger du förlåt. Eller att du har vetat om det där. Eller avslöjar den jävla sanningen. Vad är det för någonting? Vad är för jäkla oansvar?
Men det är så svårt också. För det är ju, alla liksom, Bergman-filmerna är också en annan generation. Jag tänkte på det när jag såg dokumentären om Jack Nicholson. När han helt plötsligt får reda på att hans syster är hans mamma.
Mm.
Och inte hans mamma säger ingenting innan hon dör. Och inte hans syster säger ingenting. Utan det här bara pågår liksom. Och pågår fortfarande eftersom han lever då. Men inte gjort någon film sedan 2010.
Nej, men det är ju för att han är supersenildement.
Ja.
Ja.
Ja. Men det jag menar är att det är så här, att få det liksom uppsoffat i ansiktet när man typ så här 40 år gammal. Och så förstår man inte förklaringen. Eller det förstår man eftersom de bodde i New Jersey. Och de tillhörde liksom en katolsk del av New Jersey. Och dit. Och det
stora liksom, skammen.
Nej men det, liksom, vi kan inte ens föreställa oss. Du känner dig liksom skamfylld över att du berättat att du har liksom legat loss lite. Men här var det så här. Att komma och vara som hans syster var då 16 eller 17 år och var på smällen med någon som inte ens visste vem det var. Alltså det var ju så här dö i helvetet och liksom kom aldrig mer tillbaka.
Mm.
Men så då skickades hon väg till New York för att föda barnet. Men det jag hela tiden undrade, hade då Jack Nicholsons mamma, hade hon en liten lösmag?
Ja, men det hade hon ju. Det säger de ju i dokumentären.
Nej, men alltså det är som galenskap på så hög nivå. Tänk dig själv.
Ja.
Tror din mamma skulle göra det för dig? Skulle du göra det för Penny?
Nej men alltså jag vet ju själv om att min mamma fick ju maskera hela sin, alltså min originalmamma då, ska jag säga. Hon fick ju maskera hela sin graviditet och växte upp eller liksom levde i alla fall i väldigt konservativa Kerala, kommunistisk självvald stat. Kvinnor i historien ungefär samma liksom status som boskap, så att hon födde ju hemma liksom. Det var ju superskam liksom. Hade det kommit ut att hon var gravid, hade hon ju blivit förnedrad på öppen gata. Alltså det är klart att jag skulle ta en kula för Penny vilken dag i veckan som helst. Om det var reglementet, så att säga. Så tillbaka till den här steningen utav kvinnor. Så omskriva vad man vill, men det handlar inte så mycket om att Ebba jobbar med fokus på vården. Det handlar om att hon är kvinna.
Och en ung, levnadsglad, vacker, självständig kvinna.
Ja, det ska alltid tuktas. Tack för den här veckan! Vad är Bergmans fredagsmorgon? Jag tror den här hjärnan som kokar.
Och den där lilla klippen. Alltså,
klippa.
Och bajset då.
Och sen är det den här som är så här kräks och grön. Tror du kan vara det?
Ja, men också någonting med hans rutiner. Säkert någon liten så här. Finns det ingen liten...
Aubergine eller vara med på ett sätt.
För... Stekt ägg eller den lilla skjortan också. Ja, han hade alltid den lilla skjortan.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.